Precis.
Ja.
Framåt lite.
Ja.
Välkomna till Tolkning pågår. Jag heter Jessica G. Nordqvist, är studentpräst på Campus Helsingborg, Lunds universitet. Jag sitter här tillsammans med Sofie Lovén som är präst i Helsingborgs pastorat. Hej!
Hej!
Välkommen!
Tack!
Och vi sitter här på mitt kontor på campus.
Mm.
Det är inte mycket studenter här.
Nej, de har väl fått order om att hålla sig undan eller väck.
Undan eller väck.
Ja.
Medan vi sitter här.
Ja.
Träget. Det som vi ska tala om idag är Johannes evangeliet kapitel 11. Och det är inför heliga trefaldighetsdag.
Precis.
Vill du läsa den texten?
Det vill jag. Betania låg inte långt från Jerusalem, ungefär en halvtimmes väg. Och många judar hade kommit ut till Marta och Maria för att trösta dem i sorgen över brodern. När Marta hörde att Jesus var på väg gick hon och mötte honom. Men Maria satt kvar hemma. Marta sa till Jesus: Herre, om du hade varit här hade min bror inte dött. Men jag vet ändå att Gud ska ge dig vad du än ber honom om. Jesus sa: din bror kommer att uppstå. Marta svarade: jag vet att han ska uppstå vid uppståndelsen på den sista dagen. Då sa Jesus till henne: jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Tror du detta? Hon svarade: ja, Herre. Jag tror att du är Messias, Guds son, han som skulle komma hit till världen.
Tror du detta?
Mm. Ja, jag tror att Jesus är Guds son. Men jag undrar också först och främst vad i helsefyr han håller på med. Jag blev så arg. Alltså när du skickade den här texten att vad det här vi skulle prata om. Och jag läste den och bara så här. Tänk dig själv den gång som, alltså när du har varit som djupast i sorg och i den här kritiska första fasen. När allting är upp och ner och bak och fram. Du är förmodligen knappt ens kontaktbar. Och istället för att då den människa som du tänker att du kan stödja dig mot och luta dig mot och allt det här. Så säger han de kryptiska orden: din bror kommer att uppstå. Och att det då är i en tolkning av för henne vid den yttersta dagen. Och det som gör mig ännu mer förbannad, det är att Lazarus har legat i graven i 4 dagar. Om vi läser vidare i texten. Han har börjat lukta och så.
Mm.
En människa som, alltså, en människa som faktiskt har den enda reella möjligheten att lyfta hela din sorg ifrån dig.
Mm.
Väljer att låta dig vänta. I 4 dagar för att Guds härlighet ska uppenbaras för folket.
Du tänker att Jesus skulle vara lite närmare och lite snabbare.
Ja.
Till räddning så att säga.
Ja, eller snarare så jag anser att han är jäklans obarmhärtig i sitt sätt både att tilltala henne när hon kommer ut och möter honom.
Mm.
Men också i det att de har fått vänta.
Mm.
Vad är poängen med det?
Mm.
Ja, absolut, för Guds härlighets skull.
Mm.
Men när har det i Jesus liv och liv här på jorden fått trumfa det mänskliga behovet?
Mm.
Han kan få blinda att se, lama att gå.
Mm.
De behövde inte vänta några 4 dagar.
Mm.
Och så tror jag att det är Bo Hjerts kommentar där han
skriver. Vänta, vem är nu Bo Hjerts?
Jaha, Bo Hjerts är en teolog och tolkare av bibeltext.
Ja.
Och där skriver han att när Marta ställer den här frågan eller säger till Jesus att herre, om du hade varit här hade min bror inte dött, att han upplever det som att det finns en anklagan eller liksom, jag parafraserar honom nu eller så i hennes sätt att uttrycka sig. Men jag menar att det nästan är Jesus som gör det. Tror du detta?
Mm. Ja, jag blev också, det är rätt roligt för jag har också läst den här kommentaren. Är det så vi förbereder
oss? Ja, tydligen. Det är tydligen Bo Hjärts vi går till.
Och så skriver han också att, att hon inte riktigt förstår vad Jesus menar. Men säger någonting om att hon vet att han har rätt. Så hon liksom, hon drar lite på orden. Och det är inte alls så som jag tolkar Marta.
Mm.
Jag tolkar också Marta på ett sätt att hon går på sin känsla. Där finns inte mycket eftertanke, utan hon rusar iväg och ska möta Jesus. Mm. Och hon tror verkligen. Mm. Hon är ju en förebild för oss. Hur man tror. Så har det sagts i många predikningar.
Mm.
Marta är en förebild på många sätt. Hon är en görare.
Inte bara dess hörare, utan också dess görare.
Och som är motsats då till Maria på något sätt. Så att när Jesus säger, tror du detta? Då är det nästan som att, att det poängterar hur trosviss hon är. Eller hur,
Så tänker du. För jag tänker att man ifrågasätter henne.
Mm.
Och det gör mig nästan ännu mer arg, eftersom hon är kvinna i ett patriarkalt strukturerat samhälle som vi fortfarande lever i. Det är inte det jag försöker säga, men jag tänker att någonstans hennes tro har fått kosta på mer.
Mm.
Tänker jag, än den generella lärda mannen, överhuvudtaget den som tolkas som man i det samhället, hade en förtur, ett försprång i livet, som inte hon hade.
Mm.
Och att då ifrågasätta den tro hon kommer med, när samtidigt kvinnan som kommer med ett kopparmynt, så säger hennes tro är större, för hon tar av sin fattigdom. Och Marta tar ju också ur sin fattigdom och omvandlar den till en tro som tvättar hans fötter, eller som tvättar honom med välluktande olja, som springer till graven, och ändå så möts hon av det här. Vadå? Tror du detta?
Mm.
Ja, alltså.
Är du arg?
Ja, jag är jättearg. Alltså, just för att sorgen här, det är liksom en blandning av ett ifrågasättande av henne och att inte ta sorgen på allvar. Just eftersom man också har lämnat henne i ett vakuum i 4 dagar där hon har sörjt utan honom. Och sen kommer han och så får hon den här reprimanden, tror du.
Mm.
Och till det så kommer dessutom att hans första ord är, din bror kommer att uppstå. Och det är lite den här dudiga attityden av liksom, du ska nog säga att det blir bra.
Mm.
Och det är kanske det sista jag vill höra när jag är i sorg.
Mm.
Det ska nog gå över tills du gifter dig.
Mm.
Eller något annat sånt helt värdelöst. Alltså de gånger när jag har varit i djup sorg, nu menar jag liksom inte när Leonard Cohen dog eller så, när jag blir lite ledsen, utan när det är så där, det splittrar bilden av vem jag är, hur jag ser på mig själv och min omgivning, och att de mötas av någon som bara typ så här, gaska upp dig, det blir bra ska du se. Jag vet inte hur det är för dig, men för de gångerna jag har varit i djup sorg, eller jag kan göra en välvillig tolkning av Jesus. Jag kan det.
Hur låter den välvilliga tolkningen av Jesus?
Den låter så här. Han vet att en människa är sorg. Det är ingen människa som tar in någonting du säger.
Nej, det gör man ju inte.
Nej.
Jag har fortsatt.
Han hade lika gärna kunnat säga, rosor är röda, violer är blå, mina fötter är stora och mina tår är små. Alltså, det hade makat lika mycket sens i slutändan.
Du är en sån poet.
Tack, jag är ju det.
Jag får titta på texten.
Ja, absolut.
Coolt att du sträckte fram dina händer.
Jag tänkte, åh, nu vill hon hålla mig i handen.
Jag funderade också på judarnas tro på yttersta dagen. Kan du berätta lite? Har du... Ja, jag bara funderar på den tradition som hon befinner sig i.
För alla de av judisk tro som finner en tro på Jesus, så måste det ju bli en högaktuell fråga. Och liksom en brännande fråga. Vad är den yttersta dagen? Vad är uppståndelsen?
Ja, eller hur?
Ja. Och jag vet inte.
Jag väntar ju på Messias.
Precis.
Mm.
Och det säger hon ju här. Att, ja, men jag tror att du är Messias, den som ska komma.
Mm.
Och frågan är vad det då gör med hennes syn på uppståndelsen vid den yttersta tiden och den yttersta dagen.
Mm.
Har du något svar?
Nej, det var det som jag började, som jag funderade kring.
Mm.
Där hon säger att ja, men jag vet att han ska uppstå på den sista dagen.
Mm.
Och då tänker jag, ja, då måste det finnas i hennes livsåskådning, hennes tro, att det är på det sättet. Och så tänker jag också på kroppens uppståndelse, hon, alltså vad hon fanns i där.
Mm.
Mm. Jag tycker om frågan, tror du detta?
Ja.
För det finns mycket som vi måste förhålla oss i våra texter och vår tradition och vår kultur, så att säga. Den kristna kulturen. Mm. Eller något, som vi kan, som ibland måste tänka kring. Tror vi detta?
Mm. Kan du ge något exempel?
Ja, men exempelvis uppståndelse på yttersta dagen. Hur ser det ut?
Mm.
Och vad betyder det att den som tror på mig ska leva om han än dör? Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö.
Mm.
Alltså, det är rena grekiskan för mig.
Bonaccia.
Och att vi lever våra liv för att det är en sak vi vet att det tar slut.
Mm.
Vi lever ju inte våra liv som att vi vet om att det pågår i evighet.
Fast gör vi inte det.
Ja, okej.
Okay. Alltså förlåt, men jag skulle säga att de allra flesta människorna lever i en rätt så grav förnekelse om kroppens förfall.
Mm.
Det här tanken på åldrandet och att få fler krämpor, bli mer i ett sämre allmän skick. Mm. Och att vi hela tiden skjuter döden ifrån oss.
Mm.
Så till den grad att för många är det jobbigt att jag så lätt säger ordet död.
Mm.
Person X är död. Mm. När det är den krassa verkligheten. Vi kan säga allt möjligt om att de har ställt in tofflorna och hängt upp handduken och sparkat omkring hinken. Gått ad mortem. Mm. Men fan är mortem?
Var är mortem?
Och vi skjuter hela tiden döden ifrån oss. Trots att det är väl det enda vi med säkerhet kan säga.
Mm.
Att en dag dör vi.
Mm.
Och vi vet inte när.
Men den som tror på Jesus ska, även om den dör, leva.
Ja, och det är väl, jag tänker att det för mig blir någon sorts evighetstanke.
Mm.
Det här att när jag dör så blir jag hemkallad till Gud. Mm. Att jag kommer från evigheten men jag ska tillbaka till evigheten.
Ja, just det.
Och så gör jag ett uppehåll här på jorden. Jag vandrar ut i jorden och in i evigheten. Det är liksom som en vågrörelse.
Mm.
Och det tänker jag är också en sån tanke som blir flosklig som attsingen. Mm. För att jag har ingen aning om hur det är att vara döende. Eller jag, förutom att det har jag ju visst eftersom jag lever.
Mm.
Men jag har ingen aning om hur det är att ligga och vara dödssjuk. Och försöka bibehålla den tanken.
Mm.
Och hur ser min tro ut då?
Mm.
När man är prövad så till den gränsen. Inte som, visst jag hade kunnat gå ut härifrån campus och bli överkörd. Jag vet inte hur det är att ligga på min dödsbädd. Och veta att, I mean, this is how I die.
Mm.
Och inte som ett skämt utan som liksom en reell verklighet. Nu händer det.
Mm.
Och jag kan inte fly.
Det tänker jag ofta att det stora ansvaret och det stora dramat ligger just hos den döende. Inte hos de anhöriga som lever med sorgen.
Mm.
Utan det är den döende som ska trösta alla med fina ord. Det är den döende som ska liksom bara acceptera sin situation.
Mm.
Och veta att jag ska in i någonting otroligt främmande och jag är rädd för det. Samtidigt så måste jag ha en stoisk min eller stoiskt beteende inför mina anhöriga. Det ligger väldigt mycket på den som ska lämna.
Ja, och det här att inte vilja vara till besvär och att inte vilja göra någon ledsen. När det faktiskt inte är den personens ansvar att se till att jag som anhörig inte är ledsen, för det kommer jag att vara.
Mm. Mm.
Att sörja är att älska och att älska är att sörja. Mm. Alltså det är fruktansvärt och det är jättevackert och det är allt däremellan.
Mm.
Men precis som du säger, jag har inte varit så nära en döende människa där döden inte har varit helt uppenbar rätt så länge.
Mm.
Däremot så har jag ju varit nära människor som ska dö, som har velat prata om det där de kommer att missa.
Mm.
Och det är ett vackert samtal. För där någonstans så bränner det ju mellan oss båda.
Mm.
Jag kommer att vara kvar. Och du kommer att missa till exempel min prästvigning. Eller vad det nu kan handla om. Mm. Och den människan får leva med att. Och jag kommer att missa det. För jag är inte kvar här.
Det blänker till i dina ögon nu.
Ja, men för det är vackert. Och det är på riktigt. Mm. Och det är. Och jag tänker att där som anhörig, det enda jag kan göra är att våga höra den döende säga det.
Mm.
Jag är ledsen att jag kommer att missa det här och det här och det här. Inte för att skuldbelägga mig eller för att skuldbelägga sig själv. Utan bara som det här krassa konstaterandet av det här är piss.
Mm.
Önskar att jag fick vara med på detta.
Mm.
Och så får jag inte det. Mm. Vi vet det båda två.
Mm.
Så det får bara ligga öppet i rummet istället för att vi ska stänga in så mycket av det som vi är rädda ska såra varandra. Mm.
Och där är Märta och Maria också. Och har precis förlorat sin bror.
Mm.
Och de vet om hur Jesus fungerar och hur han verkar och vad hans grej är.
Mm.
Och ändå så har deras bror dött. Man har ett magiskt tänkande när man har varit med dem. Någon som dör. Men man tänker, om jag hade gjort sig, om jag hade gjort så. Om jag sätter ihop de här två orden tillsammans så kommer min kära att komma tillbaka. Alltså det är som barnet, ett väldigt magiskt tänkande. Och där måste ju Marta ha varit. Hon rusar för att möta Jesus. Och vad har hon i åtanke att han ska göra? Har hon i åtanke att han ska väcka upp Lazarus?
Det tror jag inte.
Nej.
Utan jag tror att det hade varit hennes impuls om han hade varit där när Lazarus dog. För att det var ju också förutsättningen för de andra under hon har varit med om.
Mm.
Och det hon har fått höra talas om. Att han har varit väldigt liksom fysisk, liksom effatta och så är det geggamoja på ögonen och liksom det är väldigt mycket med kroppen.
Mm.
Och nu har han inte ens varit där och nu är Lazarus död.
Mm.
Och att uppväcka någon från det döda,
mm,
det är ju en makt som bara Gud har.
Mm.
Och kanske säger det någonting om det tvivlet som Marta ändå förhoppningsvis bär på. Mm. För det tror jag är sunt.
Du tror att hon bär på något tvivel?
Mm, jag hoppas det.
För att det är ju inte vad jag läser i texten.
Är det inte det?
Nej, jag tänker att hon är så. Hon är ju. Hon är ju lite förebild. Så har jag tänkt det.
Ja, men jag ser inte det som någon skillnad.
Nej.
Förlåt, jag avbröt det.
Nej, det får du göra.
Ja, men jag blev så. Ja, men för mig är det helt uppenbart att den som har en så djup tro, en så innerlig tro, måste ju ha tvivlat. Annars hade hon sprungit till vem som helst.
Mm.
Hon hade sprungit till vilken profet som helst. Där ligger någonting där alltså.
Det är jättespännande det du säger. Till vilken profet som helst. Ja, ja, för det fanns ju.
Ja, gud ja.
Många då.
Ja, jättemånga.
Det finns ju många ni också. Ja. Men nej, det kallas influencers.
Ja, just tänker jag. Det. Så tänker jag. Du som är i tiden. Nej, men för mig är det, jag hoppas vid Gud att hon har tvivlat.
Mm.
Att säga att, och jag menar inte den här floskan, och den som aldrig har tvivlat eller aldrig trott. Det behöver inte heller vara sant, men jag tror att för den som har en så stark impuls som hon verkar ha. Jag tänker att hon är liksom Petrus antites.
Mm.
Petrus bara gör ju hela tiden, alltså han är ju helt vild. Ja, men du vet så här, ja, men du får inte tvätta någon del av mig. Ja, men då har vi ingen samhörighet med varandra.
Mm.
Ja, fast då får du tvätta hela faderullen. Okej, fast du är ren, du behöver bara få dina fötter att tvätta dig. Petrus är liksom, jag vet inte, helt hyper hela tiden. Medan Marta nog måste ha haft någon form av besinning. Det är till Jesus, det är till Jesus, det är till Jesus. Och så kommer han. Och sen undrar jag vad som händer när de två får prata efteråt. Bara så här, varför lät du mig vänta i 4 dagar, Jesus? Mm. Det samtalet hade jag velat höra.
Mm. Jag tycker det känns skönt att du pratar om Märta på det här sättet.
Ja.
För jag har fått en annan bild. Att hon är en liten toka. Förstår du?
Ja.
Ja, men det är också så som män i vår tradition kanske har velat framställa.
Ja, men som profetisan Hulda.
Mm.
Ja, men det är väl klart att folk har velat måla henne som toka.
Mm.
Hon hade ju kunnat bli livsfarlig för patriarkatet.
Mm.
Om hon inte hade blivit sett som lidligt galen.
Mm.
Galna kvinnor ska vi ju inte lyssna på. Galna män har vi ju.
Mm.
Johannes Döparen som förebild till exempel. Ja. Eller Petrus. Ja. På honom ska vi bygga kyrkan.
Ja.
Men han blev inte sett som galen. Nej, han var ju han klädde på sig innan han hoppade ner i vattnet för att gå till stranden och möta Jesus.
Det är så konstigt.
Ja, det är så mycket som är så konstigt med Petrus.
Mm.
Också den bibelkaraktär jag identifierar mig med mest.
Ja, okej. Okay. Ja. Det var ju inte alls Jesuskomplex.
Nej, inte alls. Nej. Jag funderar lite grann på hur den här texten egentligen hör ihop med heliga trefaldighetsdag.
Ja.
För det fattar jag inte.
Nej, jag undrar också hur detta blir en trefaldighetstanke. Mm. Om du skulle predika, vad hade du lagt fokus?
Jag hade fokuserat på sorgen.
Okay.
Det hade jag gjort.
Även om vi går in i trefaldighetstiden som där fokus är att växa?
Mm. Jag menar ju att vi absolut växer i sorg.
Mm.
Det är en väldigt smärtsam process. Och inte sådär att det finns någon mening i det.
Mm.
Det är helt meningslöst. Samtidigt så tror jag att vi växer.
Mm.
För vi fördjupar vår kunskap om oss själva och om världen.
Mm. Men Maria satt kvar hemma.
Mm.
Vad tänker vi om det?
Mm. Vad tänker vi om det? Jag tänker att hon är en bisats här. I det här stycket.
Mm.
Hon får ju lite mer utbroderad roll sen. Lite senare i samma kapitel. Någonstans tänker jag också på hur hon den gången när Marta skulle tvätta hela Jesus med väldoftande olja. Hur hon då gick och fixade och donade i hemmet. Och att hennes avbrott från hushållssysslor kanske också säger någonting om var hon befinner sig.
Mm.
Det får vara någon annan som gör det, för just nu sörjer jag min bror.
Mm.
Jag orkar inte tänka tanken på att dammsuga.
Som man gjorde på den tiden?
Ja, det fanns mycket elektricitet.
De hade ju väldigt jobbigt med all elektricitet. Som fanns. Ja. Det fanns ju för mycket.
Ja. Vad tänker du själv om att hon sitter kvar där hemma?
Jag funderar mycket på min fixering kring rollerna om Marta och Maria och vad det har fört mig i min tro. Maria som, visserligen får hon den ordentliga tjejen som får lite, ja men sluta vara så ordentlig. Och Marta där som tokan. Och att de har levt i ett syskonskap där Maria kanske alltid får ta hand om Marta. Jag känner det att den berättelsen och den tolkningen har färgat hela den förståelsen av deras sorg och deras möte med Jesus. Och att min direkta egentligen fråga till dig är, vem är du? Maria eller Marta? Är du Maria tjej eller är du Marta tjej? Precis som att det var ett quiz.
Liksom. Yes. Det verkar som att det är någonting i det som stör dig.
Mm, det stör mig att jag har den bilden helt plötsligt när du sitter och pratar.
Mm.
Om att det är Marta som är lite fundersam och har tvivel. Och att det är Petrus som är tokig.
Mm.
Det är han som är tokan.
Mm.
Det vände lite. Och så nu sitter jag här och funderar på Maria, att Maria sitter hemma. Hon sitter kvar hemma.
Mm.
Säger du ofta hon?
Om Gud?
Ja.
Ja, det gör jag. Men då måste jag ju fråga. Hade du ställt samma fråga till den som kallade Gud för han?
Nej, det är för att nu tänkte jag dra in det på spåret av far, så helig ande.
Ah. Ja, jag kanske behövt fler positiva fädraförebilder genom historien.
Mm.
Nu kanske det börjar komma en tid när vi behöver fler goda mödrabilder.
Mm. Vad tänker du då när det börjar komma en tid och vi behöver fler?
Eller rättare sagt, vågskålen kanske börjar bli igen. För just, jag får ofta frågan så varför jag säger hon om Gud eller hen om Gud. Eller, jag får aldrig frågan om varför jag säger han om Gud. Och för mig är det, Gud är inte en metafysisk varelse som sitter på en stol uppe i himlen och tittar på mig. Utan Gud är för mig den livsuppehållande och livsbärande principen.
Mm.
Den Gud som jag också har en levande relation till.
Mm.
Och då behöver jag ibland använda pronomen för att jag tycker att det är svinstörigt att säga Gud, 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 Gud,
mm.
Gud, Gud.
Mm.
Och då mixar jag gärna upp det med ett litet han eller ett hon eller ett hen. Liksom,
mm.
Så.
Mm.
Det är inte svårare än så egentligen.
Mm. Därför jag har på sista tiden blivit väldigt trygg med att säga han.
Mm.
Och det tänker jag har att göra med min egen barndom och mitt eget sätt att tänka om trygghet, anknytning. Att jag har behövt en idé av ett mytologiskt väsen som bär mig. Jag tänker på den här salmen. Nu handlar den om Jesus, tror jag. Det gungar så fint när han bär den.
600, ja. Det gungar så fint när han
bär dig, mitt barn.
Bär dig, mitt barn. Han går på så mjuka sand. Jag kommer inte ihåg melodin, jag måste nästan säga noterna.
Den salmen har jag tyckt varit så obehaglig för att det finns någon textrad där det står: du är ej oönskad med. Mm. Och jag är adopterad, som du vet.
Va?
Den tanken är för jobbig att någon ska trycka på det. Att en gång var du oönskad. Men nu är du inte oönskad mer. Nu kan du liksom... Och det vill jag äga själv. Att få tänka kring och prata om. Men på senaste tid har jag fått lov att vara i det. Att jag var oönskad. Och kom till på ett oönskat vis. Jag är ändå glad för livet. Så det är inte det att jag önskar att jag aldrig hade blivit född.
Mm.
Men helt plötsligt blev den här salmen som var så töntig. Det är ganska fin. Det gungar så fint när han bär dig, mitt barn. Bara tänka att jag är det barnet och blir buren. Nu är det Jesus det handlar om. Men att bli buren som ett litet barn. Och att det får vara hela mitt liv. Att jag känner det. Jag känner mig hållen. Och älskad. Eller att jag finns. Att det finns någon som bryr sig på ett genuint sätt. En förälder. Och då har det varit lättast för mig att tänka Gudfader helt plötsligt.
Mm.
Så att från att ha varit väldigt noga med att tänka hen om Gud, så har Gud fått bli Gudfader. Och did not see that coming.
Mm.
Från en rabiat feminist as myself.
Men tänk, i förhållande till den salmen.
Mm.
Och att jag vet att den versen ofta stryks i dopsammanhang. Ja. Men just det här som du säger, att få äga känslan av att vara oönskad.
Mm.
Det här med att trycka undan de negativa känslorna.
Mm.
De upplevelser vi bär i våra kroppar. Om jag hela tiden tvingas tänka att du har aldrig varit oönskad.
Mm.
Du har aldrig varit oälskad. Nej, okej, men vad gör jag då av känslan av att jag visste har varit det?
Mm.
Att jag har varit ratad och fördriven och Gud vet allt. Vad gör jag av det?
Ja, och det är ju jättebra, för det här är kopplingen till där vi blev bort från paradiset.
Mm.
För även om de gjorde fel i berättelsen, så måste ju känslan för Eva och Adam bara den att vi har blivit utkastade.
Mm.
Att det är också en känsla som måste få finnas där. Ja.
Mm. Vi måste få lov att känna oss avvisade och ratade.
Mm.
Jag tror det är livsviktigt att vi tar den känslan på så mycket allvar att vi åtminstone kan säga att den existerar i oss.
Mm.
Och i varandra.
Mm.
Jag tror det är så vi ser varandra mycket bättre än att säga: men du har aldrig varit oälskad, okej. Okay, men vad är det här för tomrum jag upplever? Och vad är det här för vakuum i mig?
Mm.
Som bara liksom står och skriker efter närhet, ömhet, bekräftelse, längtan. Alltså.
Mm. Okej. Okay. Tack för det här.
Ja, men tack själv. Tack för att jag fick komma.
Du har lyssnat på Tolkning pågår, en teologipodd i samtalsform. För dig som vill fundera över livet och tron och för dig som vill få inspiration i predikoförberedelsen. Tack för att du har lyssnat. Och tack till alla er som gillar och delar våra avsnitt på Facebook och som på andra sätt berättar om den här podden för andra. Om du vill lyssna på fler avsnitt så finns vi där poddar finns och på vår hemsida som du hittar om du googlar Tolkning pågår. Och om du har tankar om podden så hör gärna av dig till oss på vår Facebook-sida. På återhörande.